Amen. Ja, vad gott. Hörrni, helhjärtat talar vi om. Den här helgen under eftermiddagen, vi började ju igår kväll. Vi hade en fantastisk kväll tillsammans med Ena Kung. Det var så härligt att få vara tillsammans med, de var ändå fler då, men det, liksom det här gänget med alltså de härliga unga människor som finns i vår församling. Alltså vi har ju hur många som helst. De är överallt. Halleluja, de håller på att ta över det här. Det är så underbart att bara säga, jag tycker det är så härligt att ni är med. Fattar ni det? Hör ni vad jag säger? Jag tycker det är så härligt att ni är med. Vi älskar er och vi vill att det ska liksom bara det bästa för er. De här grabbarna också, vi älskar er lite grann också. Ja, det är så roligt. Det var en fantastisk kväll igår, Evelina predikade. Det var hur starkt som helst. Sen så har vi haft en dag idag. Vi har pratat lite grann här på eftermiddagen. Vi har lite grann försökt att bena ut här under eftermiddagen. Vi bad församlingsledarna dela lite grann tankar så här. Helt inte oförberedda, för de var förberedda. Men vi hade liksom inte samordnat eller synkat någonting. Och det blev en härlig eftermiddag tycker jag. Med lite olika vinklar. Vad betyder det att vara helhjärtad? Jag kan inte återge det som sades då. Du får skylla dig själv om du inte var här. Men liksom, det är någonting som Gud vill göra i oss och med oss, tror jag. Och på ett sätt är det ju kanske självklart. Vad handlar det om att vara helhjärtad? Ja, men det betyder ju liksom att gå all in för någonting. Att satsa hjärnet, att inte hålla tillbaka någonting och så. Det vet vi ju. Men jag tänkte vi kanske ska gräva lite djupare än så. Jag läste en text, Evelina citerade den igår. Den dök upp här ett par, tre gånger tror jag, under eftermiddagen. Men vi körde den där, för det är en väldigt central text i det som vi talar om i Matteus 22. Så står det så här. Att fariserna hörde att Jesus hade gjort saddukerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Och sen kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeten. Alltså det här handlar ju om att viktigare än någonting annat, det är så som säger det, viktigare än någonting annat är våra hjärtans kärlek till Gud och till våra medmänniskor. Det är vad Jesus säger. Jesus säger faktiskt att det är det som är hela grejen. Det är vad det kristna livet går ut på. Det är vad Bibeln handlar om. Det är att älska Gud och älska människor. Det är det som lagen handlar om, säger Jesus. Alltså vi kan ju hitta på hur mycket som helst. Vad handlar lagen om? Ja, det är allt vi inte får göra och allt vi borde göra. Alltihop. Nej, den handlar om att älska Gud av hela hjärtat. Och det är det här som profeterna talar om. Och vi hade ju liksom en lång predikoserie här för något år sedan. De här 12 mindre profeterna. Och det kan, man kan tycka att det är ju krångligt. Liksom. Vad håller de på med? Ibland fattar man ingenting. Men där, Jesus säger vad det handlar om. Alltså det handlar om att vi ska älska Gud och älska människor. Och som Evelina också pekade på igår kväll, det här uttrycket helhjärtat fångar ju ganska väl det som vi i Ena kyrkan vill uttrycka i vår visionsbeskrivning. Oj. Där vi säger att vi vill vara en församling av människor helt överlåtna till Kristus, hängivna varandra och fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad av många fler. Helt överlåtna, hängivna och fast beslutna. Det signalerar ganska mycket, tänker jag, all in. Det är liksom det som vi vill säga i den här visionsbeskrivningen. Det är det här vi satsar på. Det är det här som är vårt liv. Att vara överlåtna till Jesus och hängivna varandra och fast beslutna. Att sjukt många fler människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Nu är det ju lätt att prata om att vara helhjärtad. Det är lätt att prata om att vara överlåten och hängiven. Men hur ser det ut? Vad är det vi menar? Vad är det betyder när vi pratar om att leva ett helhjärtat liv? Hur tar det sig uttryck? Jag tycker vi fick en del spännande perspektiv och tankar både igår kväll och här på eftermiddagen. Men vi tar inte det nu, för då blir det här jättelångt. Det blir det ändå, men det blir lite mindre jättelångt om vi inte tar det. Men jag tänker fortsätta att tala lite om det här ikväll och sedan imorgon förmiddag i gudstjänsten. Det är som det här. Om jag nu har bestämt mig för att jag vill satsa allt, att jag vill vara en helhjärtad lärjunge till Jesus, om jag har bestämt mig för att jag vill vara en kristen som inte håller någonting tillbaka, hur ser det ut, det livet? Är det någonting jag måste göra då? Någonting jag måste börja med liksom. Och vad är skillnaden, om det nu är någon skillnad, på att vara helhjärtad jämfört med att ha det som jag har det nu? Är det här att vara helhjärtad något annat än det jag är just nu? Det är ganska relevanta frågor, eller hur? Nej. Okej, men då vet jag inte vad vi gör. Jag tror att det är ganska lätt att man tänker så här, att om man verkligen ska vara helhjärtad, så innebär det drastiska förändringar i mitt liv och min livsföring jämfört med hur det är nu. Jag tror också att det är ganska lätt att tänka att det där med helhjärtad och superöverlåten, så det är någonting som funkar när man är ung. Då kan man vara helhjärtad och överlåten och hängiven. Då kan man gå på bibelskola. Då kan man göra ett år som timmar eller åka på konferenser och festivaler och alltihopa där. Då har man chansen liksom. De här unga åren, ta vara på dem. Nu kan ni vara helhjärtade. Men sen efter några år, liksom när livet är fullt av jobb och barn och hämtning och lämning på förskola och skola och blöjbyten och tvätt och ett ständigt sånt där mindre kaos. Hur ska man då få tid att vara mer helhjärtad och liksom satsa hjärnet för Jesus? Eller när man är mitt uppe i karriären, man lever med den här ständiga pressen. Du ska prestera på jobbet. Och sen så är det krav hemifrån. Du ska vara en kärleksfull och närvarande partner. Och du ska vara en schysst och närvarande förälder. Hur får man tid då att gå all in för Jesus? Och helhjärtat och hängivet. Eller om man har varit med i församlingen i 65 år. Vi upptäckte igår, Gitta och jag, att den här damen liknar en tant som var med för samlingen på Öckerö, men det är inte hon. Men om man har varit med för samlingen i 65 år, om man har städat varenda toalett i kyrkan hur många gånger som helst, man har kokat mer kaffe än någon annan nu levande människa. Och man har varit söndagsskolfröken för hundratals barn och sjungit i strängmusiken. Man har offrat allt man har kunnat från sin lilla pension. Man är trogen på bönemötena och gudstjänster och dagledig träffar. Och man har rensat rabatten ute på parkeringen. Och så kommer pastorerna och har mag och säger, du ska vara mer överlåten och hängiven och helhjärtad. Och det är många, vet jag, som är liksom på gränsen till vad man orkar med sitt liv. För någon av mina vänner som skrev häromdagen på någon sån här social media, jag är så trött så jag orkar inte ens gå in i väggen. Då är man trött. Liksom, hur ska man kunna leva mer helhjärtat och överlåtet då? Och vi tänker så gärna att om jag ska bli mer helhjärtad och mer hängiven och mer överlåten, så betyder det att då är det någonting mer som jag ska göra. Är det någonting som jag redan gör som jag måste göra mer av. Och det tror jag det är rätt skönt att höra och slå fast. Att det här med att leva helhjärtat för Jesus handlar mycket mer om relation än om prestation. Jag tror att du och jag behöver förstå, liksom komma överens om att när vi pratar om det här med helhjärtat under den här helgen och kanske i fortsättningen också, så är det inte för att öka pressen. Det är inte för att vi ska hitta fler saker som du och jag måste göra. Utan jag tror att det handlar om väldigt mycket att vi tillsammans hittar en vila och en plattform i någonting som redan finns där genom tron på Jesus Kristus. Jag tror absolut det är så som vi redan har pratat om den här helgen, att Gud utmanar oss på olika områden. Och liksom vill stretcha oss ibland. Men det kristna livet börjar inte där. Och det helhjärtade börjar inte där, utan allting börjar med relationen till Jesus. Det är två grejer som jag har upplevt väldigt tydligt under de sista dagarna. Det här vill jag tala om, det här vill Gud att jag ska tala om den här helgen. Och båda de här är starkt kopplade till våra hjärtan. För det första, det är det som jag talar om ikväll, om hjärtats tro. Och imorgon så ska jag tala lite grann om en helhjärtad kärlek. Du vet, för det mesta när vi pratar om hjärtat så, och det inte rör sig om alla våra krämpor när vi kommer upp i åren sådär, men när vi talar om hjärtat så menar vi ofta, vi pratar om känslorna då. Det är liksom det någonstans. Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner. Liksom, alltså, vad känns bäst? Du ska lyssna till ditt hjärta. Och Bibeln säger faktiskt att det ska du inte alls. Men det är en annan sak. Det är en annan predikan. Liksom. Men när Bibeln, både i Gamla testamentet och Nya testamentet, talar om hjärtat, så står hjärtat för människans inre centrum. Liksom själva jaget där tankar och vilja och känsla och samvete samlas. I Gamla testamentet så är hjärtat platsen inom oss för vårt förnuft och våra tankar, för vår vilja och våra beslut. Och det är platsen för våra känslor. De är inte oviktiga. Gud har skapat och gett oss dem också. Men det är också platsen för vår moral och våra värderingar. Och det där ligger till grund också när Nya testamentet talar om hjärtat. Men där läggs det till ytterligare en dimension. Hjärtat är liksom trons plats i människan. Och det är där, i vårt innersta, som vi möter Jesus och som vi tar emot anden. Det är hjärtat. I Romarbrevet 10 så skriver Paulus, många känner igen de här verserna. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Eller med den gamla riktiga översättningen från 1917. Till genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Och jag tror inte det är en slump att Paulus liksom nämner två saker som hör ihop och leder till det nya livet. Liksom vi i den här pingstkarismatiska delen av kristenheten har nog ofta haft en överbetoning på det här med munnens bekännelse, vittnesbördet, tala om för människor att du har blivit en troende. Men grejen är att det Paulus säger är att det räcker inte med det. Det är kanske inte ens det som är huvudgrejen, utan ditt vittnesbörd, det du talar ut, måste vara fött på insidan i ett hjärta som tror. Jag tänker att hjärtats tro är grunden för allt lärjungaskap. Att leva helhjärtat och hängivet och överlåtet har inte sin grund i det vi gör, eller det vi säger, eller det vi lyckas med, eller det vi presterar, utan det har sin grund i ett hjärta som har mött Jesus, som har sett honom och som älskar honom. Det finns ett uttryck i Efesierbrevet som det faktiskt bara finns en enda gång i hela Bibeln. Och det är ett fantastiskt uttryck. Först säger Paulus så här. Jag ber, i den engelska översättningen, I keep asking, att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Det betyder att man kan ha en fel kunskap om honom. Men man kan ha en rätt också när vi får en vishetens och uppenbarelsens ande. Och sen så kommer det här. Jag ber att era hjärtans ögon, det finns bara en enda gång i Bibeln, att eras hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Alltså det finns någonting som kräver någonting annat än vårt förstånd. Som kräver någonting annat än vårt intellekt för att greppa och få tag på. Någonting som bara kan ses och förstås med hjärtats ögon. Som bara kan tas emot av ett hjärta som tror. Vad är det? Jo, det är vilket hopp vi har i Jesus. Vilket arv som väntar på oss. Och hur stor Guds makt är i våra liv. Det går inte att fatta med mänskligt förstånd. Det behöver du få ljus för i dina, hos ditt hjärtas ögon. Att du ser det från din inre människa. Det här är mitt hopp. Det här är mitt arv. Så stor är vår Gud. Det kan liksom bara uppfattas och förstås och tas emot genom hjärtats tro. Och därför ber Paulus att våra hjärtans ögon ska få så mycket ljus och så mycket uppenbarelse att vi får tag på det som verkligen betyder någonting. Varför? Därför att det är hoppet som förvandlar. Det är det där hoppet som bär oss och motiverar oss och som verkar fram i våra liv ett sant lärjungaskap. Och så fortsätter Paulus att be för att vi ska förstå. I det tredje kapitlet i samma brev så säger han så här. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa, alltså åt era hjärtan, er inre människa, genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Vilket fantastiskt uttryck. Lära känna Kristi kärlek. Som går långt bortom all kunskap. Så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. I onsdags när vi hade vår bönesamling så läste Anna-Karin den här texten. Men då läste hon ifrån levande Bibeln. Eller nya levande Bibeln eller vad det nu heter. Och där blir det liksom ännu tydligare. Det står så här. Jag ber att Gud, han som är så rik på härlighet, ska låta sin ande ge kraft och inre styrka. Jag ber att ni ska tro på Kristus av hela ert hjärta. Håll fast vid den kärlek han har visat er och hämta kraft från den. Då ska han tillsammans med alla de som tillhör Gud. Då ska ni tillsammans med alla de som tillhör Gud förstå den oändliga kärlek som finns hos Kristus. Hur vid och bred och djup och hög den är. Att ni ska lära känna hans kärlek. Som är större än vad vi någonsin kan förstå. Wow. Alltså Paulus ber att våra hjärtan ska se hoppet och se arvet och se kraften. Att vi ska våga tro på Jesus av hela hjärtat. För när vi gör det så kommer vi tillsammans med alla andra som tror på Jesus av hela hjärtat att lära känna hans kärlek. Det vill säga då kommer vi att inse och förstår hur oändligt älskade vi är. Och jag tänker att det är ju det som väcker hängivenheten och överlåtelsen. Det är ju det som är grunden för lärjungaskapet och gemenskapen med Jesus. Och jag kan vittna om rent personligt, jag tror inte det finns någonting som är mer befriande, mer förvandlande, och det finns nog ingenting som är mer motiverande än upptäckten av Guds villkorslösa kärlek. Den som kallas för agape, kärleken som älskar alldeles oavsett vad som har hänt, alldeles oavsett om man har lyckats eller misslyckats, alldeles oavsett om man är på topp eller på botten. Det är liksom en kärlek som är helt utan hänsyn till omständigheter. Det är kärleken från Gud som bara fortsätter att älska och älska och älska och älska. Och grejen är att vi har så vanvettigt svårt att fatta detta och ta det till oss. Att alldeles oavsett hur min dag har sett ut så är jag älskad av Gud själv. Inte mer eller mindre beroende på hur jag har skött mig, utan bara totalt älskad. Lika älskad de dagarna allt har pajats, när inte någonting har blivit rätt. Lika älskad de dagar när vi har befunnit oss i synd och elände. Dagar när vi har gjort bort oss totalt. Lika älskad då som de här dagarna när allting är på topp och man känner att nu funkar det äntligen. Alltid lika älskad. Alltid lika älskad. Jag vet inte riktigt hur det är med jag som är lite yngre så, men jag vet att det är ganska många i min generation som har levt och kanske till och med lever med en känsla och tanke att Gud är missnöjd. Att Gud är lite irriterad på mig. Kanske till och med arg. För han tycker att vi borde ha kommit längre, borde vara bättre, borde prestera mer, borde vara lite heligare. Och så leder den tanken till en press och en stress till ett kristet liv som bygger mer på dåligt samvete än på någonting annat. Det är så mycket vi borde, så mycket vi måste för att vi skulle duga, så mycket vi skulle. Och så säger Guds ord, men nej, det där är redan gjort. Allt det där som du borde ha gjort, allt det där som du skulle ha fixat, har Jesus redan gjort för dig. Lagen säger, gör. Men nåden säger, det är redan gjort. Och jag tänker att om det är någonting vi behöver lära oss, om vi nu måste någonting, så är det väl att vi borde fördjupa oss i. Om det är något vi borde, måste, skulle, så är det långt, tror jag, att ta emot och leva i Guds ovillkorliga kärlek. Tänk vilken frihet som finns i det. Varenda dag, varenda morgon som du vaknar, så är du älskad av Gud själv. Och det finns ingen anledning för den som är kristen att leva ett liv som är baserat på dåligt samvete. en känsla av att Gud är missnöjd och arg. Hebreerbrevet 10 talar om vad Jesus har gjort för oss, att allt är klart, att vägen är öppen. Och så står det så här: låt oss därför, eftersom allting redan är fixat, allting är redan gjort, låt oss därför gå fram med ett ärligt hjärta, i trons fulla visshet och med hjärtat renat från ett ont samvete. Och kroppen badad i rent vatten. Det handlar om dopet. Lyssna nu. Gud är inte missnöjd. Han är inte arg. Och han är inte besviken på dig. Han älskar dig. Punkt. Vet du, om du inte tror mig, för det kan jag känna att det är någon som inte riktigt gör det. Så ta en liten stund bara och fundera över det folk som kallas hans egendomsfolk. Det judiska folket i Israel. Läs gärna igenom hela GT. Kan berätta för mig när du är klar. När du läser igenom hela GT, följer det här folket. Det som Gud kallar, det här är mitt folk. När du läser om det folket genom hela gamla testamentet, så kommer du upptäcka en sak. De presterade inget vidare. Har jag rätt? De gjorde väldigt sällan som Gud sa. Gud sa, ni ska inte ha några andra gudar. Så då skaffade de lite andra gudar. Eller hur? Alltså grejen är att de bröt vartenda ett av hans bud. Rakt igenom hela gamla testamentet. Och ändå så säger Gud om det folket, men evig kärlek har jag älskat dig. Och därför låter jag min nåd förbli över ditt liv. Det, är liksom, det finns ingenting, det är det Gud säger, det finns ingenting som påverkar min kärlek till dig. Du har aldrig gjort någonting för att förtjäna den. Jag älskade dig långt innan du ens visste vem jag var, säger Gud. Du har aldrig kunnat förtjäna min kärlek. Du har aldrig gjort någonting som har gjort dig förtjänt av min kärlek. Jag har bara älskat dig ändå. Och det betyder också att då finns det ingenting du kan göra för att ramla ut ur den. Den bara är där. En Gud som älskar. Den engelska översättningen säger, jag gillar det uttrycket, his unfailing kindness, hans orubbliga vänlighet. Liksom Guds sinne är positivt till dig. Som någon sa någon gång, jag tyckte det var så bra uttryck. Liksom, Gud inte bara älskar dig. Han gillar dig också. Det kan låta väldigt så där religiöst fromt. Han älskar dig. Och det gör han. Han gillar dig också. Han tycker att du är rätt så kul. Jag tror han garbar åt dig ibland. Men det är en annan sak. Vet du, jag är rädd för att vår tro, vårt kristna liv, vår relation med Jesus ibland blir lite för intellektuell. Och det säger jag som akademiker och teolog. Men jag står för det. Det har aldrig funnits, tror jag, en generation kristna som är så välutbildad och så påläst och så allmänbildad som den här generationen kristna. Men då kan det vara rätt bra att påminna sig om vad Ordspråksboken säger. Den säger, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Så blir det förstås väldigt knepigt att sätta hjärta och hjärna liksom i motsatsförhållande till varandra. Det finns en massa texter i Bibeln som handlar om hur man blir förståndig. Så det är liksom någonting som är önskvärt ändå. Amen. Amen. hur man vinner vishet, talar Bibeln om. Vi får liksom konstatera nu för säkerhets skull liksom att den kristna tron, ett kristet liv, handlar inte om att du ska driva ut dina hjärnceller. En del försöker nog, men det funkar inte. Utan grejen är att jag tänker att hjärta och hjärna ska få fungera tillsammans. Hebreerbrevet 11:3 säger att det är genom tron vi förstår. Ja, visst är det gulligt. En gullig hjärna. Din hjärna är nog inte så gullig. Men genom tron förstår vi. Det här hör ihop någonstans, va? Men det är hjärtat som kommer först. Jag tänker att hjärtats tro på Jesus ger förstånd och ger vishet. Vet du, jag tror att det är bra med en reflekterande och lite eftertänksam tro. Men lyssna på mig nu. För det här är egentligen mitt huvudbudskap för hela den här kvällen. Jag är snart klar dessutom. Om vi blir så intellektuella, om vi blir så sofistikerade och så teoretiska och akademiska i vår hållning så att vi drar oss för att söka Guds närvaro. Vi drar oss för att söka förbön och drar oss för att göra andliga upplevelser. Om vi blir så intellektuella och så sofistikerade så att vi drar oss undan lovsången och tillbedjan. Vi drar oss undan de radikala livsförvandlade gudsmötena. Om vi är så rädda om vår värdighet och vår dignitet. Om det är så viktigt för oss vad andra människor ska tycka och tänka. Så att vi inte längre törs gå ner på våra knän. Och låta tårarna strömma i Guds närvaro. Vet du, då har vi förlorat allt. Vad ska vi då med det här till? Om vi tycker att vi har kommit så långt så vi behöver inte gå ner på våra knän och söka hans närvaro. Om tron bara får vi liksom sitta i huvudet och bli en livshållning och en livsfilosofi, liksom någonting som en liten fin addition till vårt i övrigt helt perfekta liv. Om det inte finns förkrosselse, om det inte finns kärlek till Jesus, vad ska vi då ha det här till? Om vi inte vågar sträcka ut vår hand och säga Jesus, rör vid mig. En gång till. Om vi är för fina i kanten för det. Vad ska vi då med det här huset till? Vad ska vi då samla söndag efter söndag för? Om vi är lite för fina. För att desperat sträcka oss efter Gud. Ett helhjärtat liv. För Jesus tar inte sin utgångspunkt i vad du och jag ska göra. Vad vi måste göra, vad vi borde göra. Utan det tar sin utgångspunkt i den villkorslösa kärlek som han låter strömma över dig. Varje sekund av ditt liv. Och då blir frågan, vad är vår respons på den kärleken? Vi ber att lovsångarna kommer fram. Ska vi resa på oss?